Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in programledaren och manusförfattaren Britta Zachary, som ni kanske känner igen från Kalles och Brittas sexliv eller Hjälp, vi har köpt en bondgård, bara för att nämna ett par. Hon poddar också, precis som jag, och hon har jobbat med radio. Jag har stött ihop med henne här på Acast och det var så vi kom att prata om att hon skulle gästa min podd. Så nu är hon alltså här. Var det här samtalet ska ta vägen, det får vi se. Men det ska bli spännande att prata med Britta om vad hon tänker om livet. Livet på landet, vad hon tror på. Hon tänker runt själen och allt annat möjligt som jag brukar prata om i just den här podden Så in i själen. Så varmt välkomna till ett samtal med Britta Zachary i Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Britta Zachary.
Tack.
Säger man Britta? Jag vill ju säga Brita nästan, eftersom det bara är ett T.
Ja, men det är, man säger Britta. Ja. Och det är en gammal stavning och det leder till väldigt stor förvirring bland många. Jag tycker Brita är ett väldigt snyggt namn.
Ja, men det sticker ju ut lite mer än Britta kanske, fast Britta sticker ju också ut.
Ja, alltså om vi säger så här, det är inte mega vanligt i min generation direkt.
Nej.
Inte i några generationer höll jag på att säga. De flesta lever ju typ inte längre. Men nu börjar det komma några nya. Alltså, det kommer ibland fram folk på stan och har barn som heter Britta. Jag vill berätta det. Ja,
jag det undrar kul. Om det någonsin kommer att komma fram någon till mig som ett barn som heter Agneta. Jag tror typ aldrig att det ska hända.
Jo, men jag tror att allt går väl i cykler.
Så då kommer det Agneta, så här. Agneta, tror du det? Agnes kanske de hellre väljer då, eller?
Ja.
Agata.
Ja, men jag fattar. Ja, just det. Agata. Det tror jag. Det låter ju supertrendigt.
Ja, men det
Agata.
Låter ju lite tuffare. Agneta känns inte så tufft.
Tycker du inte det?
Nej, jag vet inte. Men det kanske är... Kanske
har du bara... någonsin haft något smeknamn?
Lärkan.
Nej. Är det sant?
Fast det var ju mest för att jag hade något ljud för mig när jag var yngre.
När liksom... kom det här ljudet?
Fast super högt. Det typ pajade mina stämband.
Och när kom det ljudet fram?
Nej, det var när jag var i tonåren där någon gång.
Alltså som ett slags festljud?
Ja,
eller?
Jag kunde låta, då visste man. Och det lät ju väldigt högt då. Så liksom.
Alltså här kommer lärkan.
Ja, det är lärkan. Det är jättekonstigt.
Är du fortfarande kompis med folk som kallar dig lärkan då?
Nej, jag har en tjejkompis, Sofia. Hon säger fortfarande lärkan. Och det blir så här, det är typ bara hon. Och vi hörs ju inte jätteofta. Men det är, jag tror ingen. Men jag tror att många kommer ihåg att jag kallades för det.
Ah, roligt. Ja, roligt.
Men du, nu ska ju den här podden handla om dig, inte om mig.
Det kan väl handla lite om dig.
Lite om mig. Men jag läste någonstans att du alltid har känt så här, aldrig känt det riktigt, att du känt det här utanförskapet, eller inte känt det riktigt hemma, typ.
Ja.
Finns det kvar? Eller kan det vara det som har drivit dig också?
Mm.
Ett sökande efter att känna tillhörighet och...
Ja, det, absolut. Men sen när jag började känna så här på... Alltså, det är väl kanske psykologi 1A, men att det där handlar ju mer kanske om att bottna i sig själv än att det är att man prick ska hitta en plats.
Mm.
Sen så tror jag att mycket när man får barn så blir det ju som också typ att det blir ju ett slags hem på något sätt. Mm. Att det är ju där jag ska vara. Och sen om den platsen är, det är ju inte en fysisk plats, utan det är ju mer att man får en förankring till någonting som är konstant. Och det tror jag i mig, alltså väldigt mycket förändrades ju i mig när jag fick barn. Alltså just i det där, man kan, att det blir också någonting annat som är det som är viktigt, hur det blir med det här. Det är ju nu är ju det mina barn först och främst. Jag pratade med någon kompis om att jag skulle i princip kunna typ flytta var som helst om det var bättre för mina barn.
Ja, exakt.
Det känner du igen också.
Det känner jag igen.
Skulle du kunna flytta tillbaka till Hudik?
Nej, men om det skulle vara någonting som krävdes av mig, om mitt barn skulle få problem eller någonting sådär, hamna i svårigheter och vi skulle behöva flytta. Jag skulle behöva sälja allt jag äger och har för att se till att hon mår bra.
Mm.
Och flytta, då skulle jag göra det. Mm. Så jag förstår precis vad du pratar om.
Mm. Just det där, sälja allt jag äger och har. För så känner jag varenda gång jag typ har tappat bort en snuttefil. Eller jag vill bara säga, jag har aldrig tappat bort en snuttefil. Men när något barn, eller kanske min man, har tappat bort deras snuttefiltar, då är jag typ, det är så lätt att hamna i kontakt med den känslan. Jag gör vad som helst om den här bara kommer till ro. Eller liksom... Om man har genomlidit en skriknatt med, alltså där någon ligger och gråter efter en snuttefilt, då är det så här, det är ganska sjukt.
Mm.
Att man tror, jag bara, ska jag liksom bo i USA och, inte vet jag, bli manusförfattare, så blev det här som blev viktigast i mitt liv, att en snuttefilt finns där den ska vara.
Men hur ser livet ut där idag? Det är Essa och så är det, vad heter det?
Björn.
Björn, just det. Han är inte så gammal, vad är han? Ett och ett halvt?
Ja, han fyller 2 i slutet av sommaren.
Ja.
Och sen så har vi en bonusson fyller han 16? Ja, det gör han.
Mm-hmm.
Jävlar. Och sen, ja precis, och Essa är 5.
Ja. Och så bor ni på landet och ni har ankor och höns och får och katter och hundar. Och...
Mm. Kalvar.
Kalvar också?
Ja. De är från Hälsingland som du.
Aha, ja,
fast,
vad kul.
Fast de är från Vishan.
Ja,
vänta, ska vi se om vi glömmer. Grisar har det tillkommit också senaste veckan.
Men vad gör ni med alla djuren? Har ni grisar? Har ni kalvar för att ni ska ha liksom, det ska bli mjölk så småningom? Eller?
Nej, alltså vi gjorde ju som en ganska stor livsomställning. Efter att vi gjort en programserie som heter Kalles och Brittas sexliv.
Ja.
Sex mellanslag liv.
Ja.
Och där vi liksom testade på olika livsstilar kan man säga.
Mm.
Vi gjorde först det liksom mer så här tekniskt, alltså var folk bor och sådär. Och sen så gjorde vi också en säsong med som vi kallar för hälsoresan, att vi kollade lite mer inåt. Så mår man bättre om man mediterar varje dag och så vidare. Och genom det så fick vi som ett gäng ledtrådar till hur vi ville leva våra liv. Alltså i vilka sammanhang kände vi oss väldigt nära det som den här livsstilen då som vi fick prova på. Där så, det slutade med att vi bestämde oss för att vi skulle testa att bo på landet. Och det här med att skaffa djur var nog inte en grej i början, eller nog, det var det inte. Men det började så smått med att det var någon som skulle, hade ett par tackor som han skulle slakta och frågade om. Kalle kunde göra det, och så sa jag, men ska vi inte bara ha dem då? Alltså de kan ju beta upp lite, alltså istället för gräsklippare typ kan de. Och så var det som igång, då var det någon fler som frågade så här om vi ville ta över deras katter som, de, som inte funkade med någon familjemedlem. Och så var det, så har det liksom rullat på. Och de här kalvarna föddes med, för att svara då på din fråga, vad ska vi ha dem till? De föddes med... Alltså de är tvillingar och de är olika kön. Och då när en kossa föds... Alltså när det är... Hur ska jag förklara det här? När det är ett tvillingpar av olika kön, då är kvinnan infertil. De föds liksom utan livmoder.
Jaha.
Så då kan hon aldrig vara en mjölkko.
Nej.
Och då så han som hade dem ville då ge... oss dem, för att han ville att de skulle få vara tillsammans, och här skulle han ha sålt dem vidare hade de delats på. Men det är väl tanken att vi...
Men det här är ingen mjölkko eller?
Nej, precis, det kommer inte bli det, men
en sällskapsko.
Och alltså typ kanske att vi då äter upp dem om ett par år.
Jaha, men slaktar ni själv och sådär?
Nu är det lite så här. Och jag tycker det här känns jobbigt, alltså jag vet att det är vettigt, och det är den typen av köttkonsumtion som jag tycker är rimlig. Att man på något sätt har en relation till vad man äter. För alla, om du ska äta nötkött, då kommer det ju vara en ko som har jättegulliga ögon och otroligt len päls. Och då, men det är ju ganska jobbigt då när man verkligen har det nära, för de här är ju så jävla gulliga och fina.
Ja, jag skulle tycka det var jättesvårt.
Ja. Men det kanske är lättare när de väger 800 kilo som är deras vuxna vikt, jag vet inte. Men de är jättefina, och jag kände verkligen så här, och jag tänker att det här är väl rätt forum att prata om sånt, att så här, de har ett sånt lugn. Alltså jag fattar begreppet kolugn. Det var som
härligt.
Att jag bara, det är som ett lugn runt kossor, och så fattar jag bara, just det. Man brukar ha det som en sägning.
Ja.
Men nu fattade jag det, för
de är man konstant påverkas. Meditation liksom.
Ja. Och de är inte... Ja, men de kan liksom ligga ner i hagen, och så får man komma fram och sitta bredvid dem när de ligger ner. Alltså inte så här, hästar är ju så här, kutar iväg direkt. Eller väldigt många flockdjur blir ju så att de är flyktiga. Och kossor är... Nej, men de bara lutar sig in och... Ja, men det är något väldigt häftigt med de djuren.
När du säger det, om man ser en ko framför sig nu, så blir det ju verkligen... Snacka om att vara liksom i nuet. Och bara vara. Och bara liksom, vad mycket man har att lära av naturen överhuvudtaget. Det här naturliga flödet som vi ofta som människor kämpar emot lite grann.
Ja.
Istället för att sitta ner och vara i flödet, så ska vi vara med och fixa och hålla på hela tiden så jättemycket.
Ja, precis. Men obs, alltså det finns ju också. Att vi håller på och fixar och grejer. Eller du menar mer liksom låta saker hända.
Vi har inte så där jättemycket tillit alltid.
Nej, just
utan
det.
Vi tror att vi måste vara med hela tiden och fixa så mycket.
Ja, och det är ju väldigt tydligt också med att ha djur. Har vi tyvärr fått känna på det där med att man kommer väldigt nära så här, liv och död också. Och det är ju, eller alltså...
Men är det ni själva som slaktar, eller?
Ja, Kalle är jägare. Så
wow.
Att han har ju... Wow.
Ja, men jag tycker inte att jag var så... Jag är imponerad av att klara av det.
Ja, men det är inte helt lätt. Alltså, och det, han har ju... Eller jag menar, jag kan ju inte svara för honom egentligen. Men det han har sagt är ju att det är ju skillnad på ett djur som man träffar på i skogen och inte har någon relation till, en älg, och skjuter den.
Ja.
Jämfört med... de här, det kommer ju vara svårt, de här som vi har då följt, ja, sedan de kalvar.
Han har inte hamnat i den situationen än med grisarna? Jo,
vi har haft lamm som vi har slaktat. Så det, eller som han har slaktat. Det är speciellt, men samtidigt så känns, alltså, som sagt, jag tycker att det är en vettig typ av köttkonsumtion, att man har också, man vet att de har haft ett jättebra liv.
Ja. Och vi har han någon sorts, på dem. Ja, ni har namn på, men har han någon sorts ritual då när han gör, att han pratar, han lugnande, tackar han efteråt när han har liksom, nej, finns det någon ritual runt det? Något sånt där som man så här, indian, native americans liksom.
Ja, jag tror, alltså Det här är, nu svarar jag verkligen bara utifrån vad jag tror, för det här har vi inte riktigt pratat. Jo, men alltså det finns liksom en vördnads, det finns en respekt i det. Absolut. Och det jag vet att det är inte, man måste liksom ge honom några ögonblick och samla sig efter en sån där, efter att han har slaktat liksom våra lamm som vi har haft. Alltså bagglammen har vi slaktat, så det är inte okomplicerat.
Nej.
Och det är bra att det inte är okomplicerat. Alltså det är lätt för mig att säga, och eftersom det är han som får göra det, men ja, du fattar, alltså, ja, jag tänker om han bara skulle göra så här, bara, typ ta av de här och bara liksom,
ja, nej, men jag tänker det också, att det är fint att han får den här ritualen runt som han nu kanske har, det vet jag inte, jag spekulerar bara, men jag tänker på såna här som jobbar på så här stora masslakterier. Jag bara tänker på hur avstängd man säkert blir efter ett tag. Om man bara gör det här per automatik. Och de energier som sätts liksom,
ja, precis,
i det köttet. I den miljön.
Ja, just det.
Känns ju hemskt på något vis. För att allt är ju energi.
Och jag älskar att du säger det så. För att det här tänker jag... du vet, jag tänkte så här innan, jag var inte som riktigt säker på vad vi skulle prata om.
Inte,
men
jag
så, så tänker jag så här, jag har fattat att du ändå kan välkomna en slags andlighet i saker och ting. Kan vi kalla det för, känns det okej med dig att jag säger?
Ja.
Och då tänker jag, för det tror jag jättemycket på, att det liksom lagras i djuret eller i köttet, eller för den delen i oss människor typ, om vi har varit med om trauma, så tror jag det kan säkert ärvas vidare till kommande generationer och så vidare. Det är många som pratar om hur till exempel barn till flyktingar ändå liksom bär det arvet vidare, även om de själva är födda i ett tryggt land och liksom sådär. Så det, jag tänker att den typen av grej, jag vill ju inte äta kött från en sån där mass, alltså typ köttfabrik, om vi säger så, av den anledningen att jag tycker inte att det är härligt att djuren får uppleva det, men det finns ju säkert någonting som du säger, att liksom den där energin kanske går vidare, eller i alla fall att man får vara med om det om man är på slakteriet, att...
Ja, men det är bara en känsla jag har, det, för att det är, jag tänker att man, om man jobbar, att det också påverkar en att jobba i den där miljön, och att det liksom, det sätter sig någonting i. Det finns ju något fint med de här som, nu gör inte jag det, men det finns något fint för de här som liksom har någon sorts bordsbön innan de ska äta och välsignar maten och tackar för maten. Och det finns ju något fint i det liksom, i själva ritualen runt det. Att man tackar, det är ju en tacksamhetsakt det också.
Det är jättefint, för det, och det är ju inte bara som jag har förstått det, och det här kan absolut... jag kan hitta på nu, men att man också gör det, inte bara liksom inom kristendom, alltså att man tackar något gudomligt, utan att man, jag har för mig att man på Waldorfskolor gör det, att tacka moderjord.
Ja.
Och det kan jag känna ganska stark samhörighet med, att man, det är ju den här jorden som vi håller på att pissar på, som ändå har gett oss det här.
Ja, men jag tänker, ju mer man lever i tacksamhet, jag menar, vi är ju så här, om man söker liksom i det spirituella på något vis, så är det som att vi söker väldigt långt ifrån vår egen kristendom. Men om man liksom tittar på, okej, vad har vi i kristendom, vad har vi i den här österländska filosofin här borta, så är det lite grann samma sak. Det handlar om tacksamhet, fast man kanske tycker att det som är nära är lite töntigt. Det här är kristna, det här känns lite töntigt, men det där är ju mer exotiskt där borta.
Men
i grunden så är det lite samma sak, att man ska liksom tacka för det man har, visa tacksamhet och kärlek. Så jag kan se i alla trosuppfattningar så är det ju i grunden samma budskap av kärlek och tacksamhet och förlåtelse och alla såna här saker som är faktiskt det viktiga.
Det där är lustigt, jag hade det där snacket nyss med en kompis om att alltså för jag har haft kristendom runt omkring mig när jag har vuxit upp och en av mina allra bästa vänner är kristen, och sen så har jag men också när man kommer från ett så här litet ställe, många så här aktiviteter typ efter fritids och sånt, det var ju på kyrkan då, alltså bara för att det var de som hade, alltså inte vet jag, man gick i någon kör eller man gick i teater och då var det på kyrkan. Så jag är som ganska insatt i det där, men för mig är det ju väldigt tydligt att mycket av det är ju på någon slags, alltså det där med många sådana här, som vi säger då, kristna regler, som att behandla din nästa så som du själv vill bli behandlad, det är ju universellt. Alltså det är ju bara, jag ska inte säga att det är common sense, för att uppenbarligen så är det väldigt många som inte beter sig så, men alltså det är ganska logiskt.
Ja, det är ju logiskt.
Det och att det kommer tillbaka till en på något sätt. Och det kan man, det kan man också kalla karma på vissa ställen. Men man kan också, på något sätt så är det ju bara att man, det är ett förhållningssätt till alla runt omkring en som,
ja, men man kan ju hitta väldigt mycket så här typ mindfulness i liksom Bibeln. Den är ju ändå ett par tusen år skrift där du liksom har allt det här liksom. Vad du ger och vad du får. Det är liksom attraktionslagen. Det är ju massor med saker där som man tänker att det här har man ju liksom fattat hur länge som helst. Och ändå är det som att vi inte riktigt tar till oss det.
Precis. Är du kristen?
Nej, jag är troende. Jag kallar mig liksom inget, jag har inte satt något epitet eller någon etikett på liksom. Jag har ju sagt att jag är troende. Och jag är väldigt öppen för just budskapet som finns i alla trosuppfattningar. För det är samma budskap i princip. Speciellt om man kollar på mystiken inom de olika religionerna så är det så otroligt mycket som stämmer överens.
Och är det då en gud som du tänker dig?
Jag är mer inne på energi. Att det är en kraft, en energi. Och att jag tänker också att det finns väldigt mycket mer liv där ute i universum än vad vi kan föreställa oss.
Just det, för du tänker på, du gillar eller tror på utomjordingar. Jag har respekt för det. Jag tycker det är jättespännande.
Jag tror
och läskigt.
Ju, men ja, det är väl lite läskigt. Jag tycker att det är oerhört häftigt med, för att om man nu tittar liksom på hur enormt universum är och vilka möjligheter som finns. Vi ser ju bara på våran egen jord var livet hittar sin väg. Livet hittar ju alltid en väg. Det finns ju så mycket kraft i liv. Så varför ska det bara vara på våran planet som det finns? Så att jag tänker att det säkert finns väldigt mycket mer intelligent liv där ute. Och vi vet ju otroligt lite om liksom oss själva. Och varför vi är här och hur vi har uppstått. Fanns det civilisationer innan liksom istid och allt det här? Vad fanns det innan? Vad finns det liksom?
Dinosaurier.
Vad fanns det innan dinosaurierna? Så att det är så mycket vi inte vet.
Nej.
Och som jag tycker är spännande och häftigt. Så därför så är jag sådär väldigt försiktig med exakt vad jag tror på. Utan jag har en väldigt öppenhet.
Ja, men det tycker jag är.
Så länge kärleken bottnar i det. Ja. Och respekten så tycker jag att det är. Och jag tycker det är kittlande för fantasin att vara öppen.
Men skulle du vara då, ponera att det skulle landa ett rymdskepp på jorden. Skulle du vara liksom först där med såhär kärleksplakat. Welcome, äntligen. Är det där vi hittar Agneta Sjödin?
Ja, jag skulle tycka det var oerhört häftigt och spännande.
Ja.
Det släpps ju faktiskt saker nu som de inte riktigt kan förklara.
Alltså, från Area 51, eller?
Ja, precis. Militär, och det som, från Pentagon, och det kommer ju liksom rapporter. Jag har ju tittat på så många dokumentärer, så för mig känns det ju liksom som att det finns massor med liksom saker som. Och är man inte intresserad av sånt här så tittar man inte på den här typen av dokumentärer som jag tittar på. Och
nej.
Då är man inte intresserad av sånt här, då tar man inte in det överhuvudtaget.
Men det är också, är du intresserad av science fiction?
Ja.
Ja, alltså liksom, brukar du se filmer som handlar om alltså, rena hittepå? Eller är det mer dokumentärer?
Jag ser ju... Ja, men Star Wars skulle ju lika gärna kunna vara en dokumentär, typ.
Jag älskar att du säger det. En dokumentär, men den utspelar sig ja, på Tatooine.
Dramatiserad.
Ja, ja, berätta vad du
måste... Nej, men jag är inte riktigt Star Wars-nörd. Det är jag faktiskt inte. Jag fastnade aldrig för det. Jag var mer så här fantasy, tyckte jag om. Sagan om ringen började jag läsa tidigt. Det var därför jag frågade dig vad du läste. För jag tänkte om du också hade läst Sagan om ringen.
Narnia läste jag också.
Narnia läste du. Du är lite yngre än jag också. Vad är du, 39?
Ja, exakt.
Ja. Jag är 54, så att jag...
Så att, men Sagan om ringen var ju... Alltså, jag ska inte säga att det inte var stort. När jag, alltså, det var bara... Min brorsa läste ju det. Så det är inte... Alltså, det har väl alltid varit stort.
Men vad tror du på? Vad har du för något?
Nej, men jag tycker... Alltså, jag vill bara säga om den där science fiction-grejen. För jag är otroligt intresserad. Läser mycket science fiction. Och också, så, där det handlar om just så här liv... annat liv i universum, och det är så kittlande den där tanken av att vi inte vet allt, för hur kan vi veta allt? Alltså, vi har liksom nyss kommit på att man kan klyva atomer, alltså man trodde så här, nu är det det minsta, men nu har vi, nu har vi hittat det minsta, och sen så bara, nej hörni, då var det någon som kom på att man kunde fortsätta med det, och alltså att göra ännu mindre, och jag tänker att den där typen av inställning till att så här, vi vet inte allt, och hur skulle det kunna vara, alltså något jag verkligen inte tycker om att tänka på, det är så här, var tar universum slut, för att då blir jag galen, alltså jag blir liksom tokig av att tänka på att liksom här, om vi bara, man har sitt lilla liv här, man går från sin parkerade bil in till det här kontoret, sitter här med dig, och så zoomar vi ut, och så är det bara en liten fjärt i rymden på våran planet, som väldigt stor del av våran tid är allt vi tänker på. Det skrämmer mig. Ja, absolut, men det är också kul.
Ja, och sen också alla teorier om parallella universum.
Ja, att det tycker jag är extra kul.
Ytterligare universum utanför vårat enorma. Och är det enormt, eller är det ett sandkorn på en strand utav ett ännu större någonting?
Och där tycker jag, en grej som jag inte riktigt har fattat, det är för att du vet när det man håller på att kolla på Mars om så här, finns det förutsättningar för liv? Finns det syre? Finns det bla bla bla? Alltså allting som vi har lärt oss. Men då tänker jag bara, men det är ju förutsättningen för att vårt liv som vi känner till det ska kunna finnas.
Ja.
Vad är det som säger att, alltså det kan ju finnas exakt vad som helst.
Ja.
Det tänker jag. Men inte vet jag, det kanske finns någon bakterie som lever och froda som bara sitter och skrattar åt oss, som vi inte fattar att de behöver inte någon jävla syr. Jag vet inte, det här är kanske basic, alltså en människa som inte vet något gissar lite om rymden, men
men det är ju det som ingen av oss kan ju veta exakt hur saker och ting hänger ihop, så vi kan ju bara gissa och spekulera och välja vad vi vill tro på något vis.
Jag tycker det är kul i alla fall med den öppenheten som du har. Jag tror att jag har det, fast kanske liksom lite mer, jag har liksom börjat tafsa på det bara. Jag tror att det var också i samband med att jag fick barn, så bestämde jag mig för att omfamna lite mer så här, det jag då slarvigt kallar för hippie-inställning till saker och ting.
Ja, vad kul.
Ja.
Men jag känner att ju mer jag tänker på det här, ju lättare får jag att njuta av livet. Ju mindre jag tänker att vi är i detta stora universum, ju viktigare blir det för mig att verkligen njuta och ta hand om livet.
Ja.
För det är typ det enda vi har. Ja, sen kan man ju tro på reinkarnation och att själen kommer tillbaka och sådär. Det kan man ju tro på, men det spelar inte så stor roll om man tror på det eller inte. För det är fortfarande lika viktigt att njuta av just det här livet.
Ja, det verkar ju som att det premieras, de som tror på reinkarnation. Då verkar det ju som att det premieras på något sätt om man är kärleksfull, njuter, är tacksam och så vidare. Att det är ju aldrig dåligt.
Ja, för det blir liksom. Det där. Det kommer vidare. Vad du ger är vad du får liksom. Så ger du ifrån dig tacksamhet och glädje. Allt är ju energi. Och jag har verkligen fått min dotter att förstå det här också. Hon har verkligen upptäckt vissa saker där hon verkligen påtagligt känner att wow, det stämmer.
Mm.
Så ju mer den här av den energin du ger ifrån dig, som är liksom i glädje och tacksamhet och kärlek, ju mer bra sak kommer det till en.
Mm.
Så att det där får man ju träna upp.
Men där har jag faktiskt en fråga.
Mm-hmm. För hoppas du kan svara.
Ja, men och hoppas det är okej att jag ställer en fråga i din podd. Mm. Men för jag tänker på, jag har ju lyssnat lite på tidigare avsnitt. Och så tänker jag mycket på det där. För jag håller med om det. Så att man tänker att det smittar av sig med så här goda känslor. Eller vad man ska säga. Och så sen så tänker jag på, för jag har hört när du har pratat lite om feminism, och jag tror att det kanske var i samband med att du pratade med Elin Eksvärd om att det finns någonting som du inte känner igen dig i när det blir som en ganska arg stämning liksom, i feminismens namn, ska jag säga, fast det är liksom hashtag inte alla feminister, men och då tänker jag, för det där är liksom, om vi säger, jag skriver under på allt du har sagt i grunden. Men sen så finns det också någonting som för mig också på sistone framförallt har blivit väldigt viktigt. Det är också att inte göra för mycket våld på sig själv för att då komma överens med andra. Eller, alltså man tänker i relationer.
Att inte
man
vill anpassa sig för mycket och vika undan för mycket.
Och där har jag tänkt att i många fall så kanske det är så att man, du vet, måste bli lite förbannad för att sätta ner foten för att, du vet, liksom värna om sina gränser eller sådär.
Absolut.
Och hur ser du på det? Tänker du då att det är som ett brott mot den här goda energin?
Nej,
alltså, nej
energi, jag ser det.
Ilskan kan också vara helig liksom.
Ja, absolut. Och det var bra att du tog upp det, för att det där har jag känt så tydligt. Om jag ibland har känt mig så här att jag vill sätta ner foten och jag kommer från irritation, och då kan det ofta bli en konflikt med den jag ska sätta ner foten emot. Men om jag känner mig väldigt säker på, jag känner mig så här, jag har någon sorts kärlek i botten och har bestämt mig. Här står jag nu i min kraft. Här är det stopp för mig. Här är gränsen, utan att jag är liksom rädd eller arg eller hatisk. Men jag sätter ett tydligt och bestämt stopp. Då har det fått bättre effekt.
Ja, okej.
För då har jag fortfarande, jag behöver inte hata eller tycka illa om, men jag sätter en tydlig gräns. Och den tycker jag tycker att jag har känt stor skillnad på vad det är för typ av grundenergi jag har i de där. För att för mig är ju kärleken absolut inte mesig och undfallande. Och,
nej.
Ja, okej, då du får trampa på mig här nu. För att jag vänder inte bara andra kinden till, utan jag vänder hela kroppen liksom till. Trampa på mig. Det är inte kärlek för mig, utan kärleken är väldigt bestämd och tydlig och kraftfull. Så att, och det kan jag, jag älskar ju feminism, jag tycker att det är jätteviktigt. Och då när jag ser så här Michelle Obama stå liksom och vara så kraftfull och stark och tydlig i sin feminism. Hon är ju det. Men hon har ju också en kärlek i botten. Kan du inte känna det när hon sätter ner foten? Visst kan man känna det när hon sätter ner foten. Att hon finns liksom kärlek i grunden. Men hon är ju absolut inte mesig.
Nej.
Och det kan jag känna hos många. Och även kanske Oprah Winfrey. Man kan ju känna det här tydligt. Så feminismen är ju jätteviktig. Men det jag tycker kan vara jobbigt är när det finns ett underliggande ego.
Ja.
Jag tycker jag kan känna ibland ett underliggande ego. Att man ska liksom.
Och hur ser det ut?
Ja, jag vet inte. Då handlar det mer om att trycka till någon. För egen vinning. Eller för någonting annat. Att det är en hämnd. Eller att det är. Och man är inte ens nöjd om personen ligger stenar på marken. Så är man inte nöjd liksom. För att då har man inte nått ett mål. Utan, för då känner jag. Då handlar det om någonting annat.
Ja.
Än ett högre syfte. Jag tror att det högre syftet måste få vara med.
Men jag tänker att, för det där är, jag tror, eller så här, det jag spontant vill säga då, att då handlar ju det egentligen inte om feminismen som rörelse, utan då handlar det ju om den person. Att det är liksom en klant, alltså typ ett röt ägg som får då representera någonting i feminismens namn, och att det liksom blir så pass dåligt. Men när du tar upp det där med stena, då tänker jag också lite på så här, som det nog har verkat i MeToo-svängen. Att det på något sätt är så här, att man är ute efter någon. Och att det, man inte ger sig liksom tills den är liksom upplöst i atomer. Men Det som jag tänker med det, det är ju också, om man då ser på så här energier och liksom, jag tänker ju att det kvinnliga, eller ja, kvinnors sak har ju så, vi har ju blivit liksom väldigt sparkade på och inte lyssnade på, och vi fortfarande idag så mördas vi liksom av våra män.
Ja, ja.
Det, och då alltså tänker det... jag så här, det är ganska naturligt om vi är förbannade.
Mm, mm.
Och jag kan känna det typ nu med förlossningsvården till exempel.
Ja, som just
är,
det.
Alltså typ, det, jag tycker att det är det sjukaste som finns, att vi särskilt i Sverige som har, ja men vi är ganska så här självgoda med många saker, vi har så bra vård och vi, vårat välfärdssamhälle och så vidare. Mm. Och så får man inte ens plats att föda. Alltså en av mina bästa vänner blev, alltså 3 gånger, hon födde för en vecka sedan.
Mm.
3 gånger var hon på väg in och bara, nej du får vänta lite till, det är fullt. Och så nej du får vänta lite till. Och då, alltså hur kan vi behandla oss så här? Och då tänker jag, för mig finns det därför en konflikt mellan det där att liksom, alltså alla de här liksom bibliska idéerna, vända andra kinden till och förlåt dem, de vet inte vad de gör och man ska vara barmhärtig och så finns det någonting så här, va? Men när vi nu liksom konsekvent inte gynnas av att vara så där medgörliga, för det är ju en ganska kvinnlig, alltså vi får ju vara så här socialt limbo och liksom göra behagliga situationer och så vidare, medan det finns andra som inte är lika noga med det, och det är ofta män. Och sådana som dessutom då slår sina fruar och så vidare, det vet vi är främst män som gör det. Och då bara, alltså den där ilskan, jag känner som att den känner jag för mig är typ det som är största hotet mot min inre frid, eller vad man ska säga.
Mm.
Förstår du hur
men,
jag menar?
Ja, men den ilskan är ju helt och hållet befogad. Men, för det finns ju en kraft i den ilskan. Så den är ju viktig. Det finns ju en kraft som får en att resa sig. Och den driver framåt.
Mm.
Men jag tror att den ilskan är ju mer kraftfull. Om man också är liksom förankrad i någon sorts hjärta i det hela.
Så och det är ju kanske, ja, det är ju då kanske min kärlek till så här alla mina, om jag får säga, medsystrar.
Exakt.
Var så högtravande.
Exakt. Men jag menar, det har ett högre syfte.
Ja.
Jag tänker att allting måste få ha ett högre syfte, för då blir det en bättre energi i det.
Just
så
det.
Att det inte handlar om mitt ego. Nu ska jag hämnas.
Mm.
Nu ska han fan få liksom.
Just det.
För då ligger ju mitt ego med där och stör.
Mm.
Och då blir det någonting annat. Då får jag inte heller en frid. Men om jag reser mig upp, om jag ska resa mig upp och vill få rättvisa i världen och ha kärleken som grund, men fortfarande är bestämd och bergfast, då får jag ju med mig en helt annan energi, och jag har ju fortfarande inte gjort skada på mig själv. Då är jag ju fortfarande friden och kärleken inom mig själv, för att allt annat skadar ju också en själv, att bära omkring på liksom andra krafter inom sig.
Jag tror nog ändå att den här MeToo grejen ändå grundade sig, eller jag vill tro det i alla fall.
Det är ett högre syfte, hela den rörelsen.
Exakt.
För den är ju jätteviktig.
Ja.
Väldigt
och
viktig.
Sen så är det ju, alltså tyvärr kanske i vissa fall då, att det har blivit liksom någon som har drivit sin egen agenda, men att det är ändå i, alltså jag tror, jag upplevde det som väldigt mycket kärlek både till sig själv i de fallen där människor har varit med om jättejobbiga saker och känner att äntligen kan jag känna kraften att berätta det här, för det var tydligen inte bara jag, eller det var den här personen har gjort mot en massa andra och så vidare. Alltså, det var ju väldigt mycket sådana där man, där det är så här, nu får det fan vara nog, och där är absolut sitt högre syfte. Så det, jag tycker generellt att det är synd att liksom många kopplar feminism nu med en massa, ja typ så, liksom ilska och personliga vendettor och så vidare.
Ja, för det är nog det som jag, det var nog där jag reagerade.
Ja.
Jag menar, för jag tycker MeToo är superviktigt. Jag menar, jag har ju blivit utsatt för övergrepp. Min dotter har blivit drogad och satt och pratade om det i spöktimmen, hade jag de två tjejerna som gäster. Och då pratade vi just om det, för en av dem hade också blivit utsatt för att bli drogad. Så att det finns ju där hela tiden. Vi måste ju vara starka, vi kvinnor. Vi måste ju liksom bära varandra och ta hand om varandra. Men vi måste också bära den här världen, den här planeten.
Jajamän.
Och vi måste liksom bära männen, utbilda männen. Ja. Ja, vi måste visa, jag menar, när jag reser med organisationen Plan i länder där man har en helt annan typ av kultur när det kommer till kvinnor, och en helt annan kvinnosyn, då är man ju, då jobbar man ju med utbildning. Då vill man ju utbilda liksom de männen att förstå att de lika villkoren, att alla är lika och rättvisa och såna här saker.
Mm.
Och så det måste vi ju fortsätta med.
Mm.
Och antingen kan man ju göra det utifrån krig och hat, eller så kan man stå i kärlek som är en starkare kraft.
Mm.
För den är ju långt ifrån mesig. Vi måste ju liksom, så att jag är, det är jag ju all för liksom.
Mm.
För de sakerna. Och det tror jag att du är också. Mm. Jag tror att vi pratar om samma sak.
Mm.
Men jag tror att det är, man lätt missförstår det här andliga och tro att man ska liksom att vända andra kinden till är ju, det tycker jag mer är jag tänker inte att det är Bibeln, att de texterna, att det är mesigt på något sätt. Jag tror inte, jag tror att man, att själen måste få liksom där, jag tror att för sin egen skull och för sin egen själ så är det viktigt att vara förlåtande. För att, att inte förlåta är ju som att själv ta giftet och förvänta sig att den andra personen ska dö av det.
Ja.
Som är ett favoritcitat.
Jag håller med.
Men man ska definitivt inte vara mesig. Man ska verkligen stå som en drake i sin fulla kraft. Liksom.
Gud vad bra.
Eller hur?
När kommer din drake fram då?
Min drake. Men, och den är, min drake är mycket bättre om den kommer från kärlek. Den är så himla, då är den så stark.
Ja.
Den förlorar inte sin kraft i egot då.
Nej.
Och det tycker jag är så härligt att se.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur ser din syn ut på själen? Hur tänker du på själen?
Gud, vilken bra fråga. Spontant nu när du säger, jag tror inte jag har funderat på det. Men nu när du säger det så tänker jag att det är väldigt tydligt. Om man någon gång har sett någon som är död.
Mm.
Då blir det ganska tydligt att den där själen finns. Jag tror inte, alltså jag tror inte att det är bara så här puff, så slutar man finnas.
Mm.
För att det är så tydligt när den är där. Och, alltså det jag menar är så här, om man har sett en död människa eller ett djur när det har dött, så är det så otroligt stor skillnad på det där ljuset som finns.
Det är någonting som verkligen lämnar den fysiska kroppen.
Ja, exakt. Men vad är den? Alltså jag tror att den är, jag vet inte. Jag vill liksom säga att det är som ett ett gäng intentioner och drömmar och hopp och sådär. Mm. Vilja att finnas typ.
Mm. Vad tar den vägen, tror du?
Alltså,
gud vad mycket vi inte vet, eller hur? Inser jag.
Apropå.
När jag ställer de här frågorna.
De där 21 grammen är det väl. Som det, som, det finns någon film som handlar om det. Mm. Nej men, alltså jag hoppas... Alltså här, jag har, det är egentligen inte min historia att berätta. Min mamma har överlevt ett blixtnedslag.
Jaha, oj.
Alltså det är ju väldigt starkt. Ja. Och det,
hon blev träffad av blixten.
Hon blev träffad av blixten. Jag fanns inte då, men min bror fanns. Och det var, alltså utifrån hur hon har berättat den upplevelsen. Det sätter ju igång ganska stora tankar, tänker jag. Alltså, också för mig då som vuxen. Det har ju varit, jag har ju, hela min uppväxt har ju jag tänkt på att, alltså det har ju varit som mer typ ett partytrick, men min mamma har fått en blixt igen och så vidare. Men sen när jag frågade henne och pappa noga om det för några år sedan, alltså typ, alltså hur var det? Alltså det här har ju bara varit en sanning hela min uppväxt, och så berättade de om det. Och då tänker jag på något sätt att i det där läget där man, där hon verkligen svävade mellan liv och död. Då är det så svårt att tänka att det bara, om hon då hade upphört att finnas, att det bara skulle raderas allt det där som fanns i henne. När hon, för hon upplevde väldigt tydligt att hon hade ett val. Alltså att kämpa sig tillbaka. Liksom.
Ja.
Men att det skulle vara härligt att släppa taget.
Det skulle vara en frihet. Någonting. Det fanns något som lockade, som var lätt och fritt.
Precis. Och jag är också väldigt... Jag kan känna mig väldigt avundsjuk på dem som har en genuin gudstro. Jag, till exempel vet jag inom Pingstkyrkan så säger man att man får komma hem när man dör. Och det tycker jag är så himla fint.
Ja.
Alltså tänk att känna så när man ligger där på dödsbädden.
Ja, ja.
Och liksom inte bara hej då, och nej, vi får liksom, jag får aldrig mer
inte
träffa mina barn.
Men inte det är fylld av ångest, utan, ja, att man
exakt,
känner.
Utan att det är någonting att man liksom får komma hem. Och om jag kan få, det här är ju jättesvårt, för jag tror ju inte att man kommer till en himmel eller någonting sånt där. Men det kanske är mer en frid. Eller en, ja, precis som du sa, kanske en frihet. Eller en någon evighet som jag just nu inte förstår mig på.
Nej.
Men jag hoppas att det är härligt. Och jag hoppas, även om det då skulle vara att vi verkligen bara liksom upphör att finnas, så kan man ju tänka då att ens kropp ändå går ner i jorden, och att man blir en del av kretsloppet. Som nu är det nästa Disney-film, men det är Mufasa nu som säger till Lejonkungen. Nej, men liksom att det då det blir, att man är en del i kretsloppet. Det tycker jag är en jättefin tanke.
Ja, ja. I naturen så föds och dör och föds ju allting om igen.
Ja.
Så att då tänker man att, ja, men kanske även vi, för vi är ju en del utav naturen. Vi är ju en del utav universum. Varför är det bara vi som bara puff ska försvinna?
Ja.
Och aldrig mer liksom komma tillbaka.
Ja, men framförallt tror jag nog att det känns, alltså för tror att jag har en enorm separationsångest. Eller att det finns liksom en, jag tycker att det känns så fruktansvärt sorgligt att tänka att bara den här liksom människan med alla minnen och all liksom kärlek, alla erfarenheter, det bara ska så här upphöra och finnas. Men dels så är ju det orimligt, eftersom det finns människor som minns den här personen och som har lärt sig saker av den här personen. Så på ett sätt så är man ju i evigheten på det sättet. Men också att det, ja, jag vet inte.
Tills alla de har dött som minns.
Ja, precis.
Då är det ju...
Då är det slut. Det är det du vill säga. Då är det bara nattsvart.
Ja. Och där slutar det.
Och där tog det slut. Och det var sista. Och de fick inga barn. Så då kunde det
hoppfullt avsnitt.
Ja. Nej, men sen så tror jag... Alltså om jag skulle säga så här, vad jag hoppas att jag tar vägen. Då hoppas jag att jag får vara i fjällen. Jag älskar svenska fjällen. Jag känner mig aldrig så i kontakt med något gudomligt som... Om det nu är då moder jord eller något. När jag får vara i fjällen. Det är någonting helt vansinnigt tillfredsställande med att stå på en fjälltopp.
och titta. Vandrar ut. Du då eller när du är i fjällen?
Ja, eller på skidor.
Mm. Mm.
Och det tycker jag är, för mig var det som en ny level av livet som låstes upp när jag, alltså jag har alltid åkt snowboard jättemycket, men sen så, alltså då, och bara, det åker man ju bara i liftsystem eftersom det är ganska jobbigt, off-pist då och då, vi har väl åkt upp med någon snövässla och liksom åkt off-pist, men jag, för några år sedan så var jag på ett ställe och skriva min bok, så jag har skrivit en bok om att jag hatar att träna. Vilket jag ju då egentligen inte gör, men jag har lite
just
tricks
då,
för att
göra
det ändå.
När du skrev boken så gjorde du det.
Då gjorde jag det. Och så skulle jag träna inför Vasaloppet, så då var jag på ett ställe där jag höll på att åka längdskidor, men då var det en fjällguide som sa till mig så här, ska inte du följa med upp idag på fjället, för det är ingen som har signat upp sig och det är perfekta förhållanden för en topptur. Mm. Och då så hängde jag med och det var verkligen så här, jag bara, det här är, alltså typ nu kan jag dö.
Då känner du kontakt med allt.
Ja. Jag vet inte varför det är, varför, och va, alltså jag kan inte förklara det, men det är bara så här, där kan jag gärna vara liksom i evigheten, förhoppningsvis då att liksom mina barn är runt mig på något sätt också.
Men det finns ju stunder i livet när man har upplevt, tycker jag, att man kommer i kontakt med någonting.
Ja.
Och de där stunderna kan jag minnas. Det kan vara att jag har stått vid tvättmaskinen och bara uppfyllts av någonting, du vet, plötsligt.
Just och det där vid tvättmaskinen.
Nej, men jag har det. Det dök upp ett minne nu när jag stod där. Då kommer jag ihåg liksom. Det är ju länge sedan. Men visst kan det finnas stunder i livet när man har bara, och det är inte så ofta, men man minns de här stunderna, man har känt sig så uppfylld av någonting som man inte riktigt kan sätta fingret på.
Men jag blir så nyfiken vad som hände vid tvättmaskinen.
Nej, jag bara kände liksom någon sorts energi som bara fyllde mig. Det var bara en känsla.
Ja.
Jag råkade stå vid en tvättmaskin.
Ja, det var ju ändå härligt att det finns där också.
Ja,
det är
precis.
Ganska jobbigt att åka till fjällen.
Ja, nej,
så
men
alla
jag
som lyssnar nu kan ju gå in i tvättstugan istället. Om det. Ni orkar inte packa in alla saker och barn och sånt där. Ställ er i tvättstugan. Det låter som något patriarkatet försöker sälja
kanske,
på oss.
Jag kanske lutar mig mot en centrifugerande.
Ja, just det. Det kom lite nära
inbillationerna.
Ja, det kan kännas gudomligt ibland.
Ja.
Nej, men ja, precis. Alltså, jag tror också att, ja, men alltså är det också, om man tänker att man är på jakt efter sig själv, när man letar efter mening, då är det ju, det där är ju en väldigt stark bit av mig, har jag kommit fram till. Alltså sen dess så var, det var en kille vi känner som, när vi höll på, för sen fortsatte jag ju då göra sådana här toppturer, det är ju som mitt nya intresse, och då sa han så här till Kalle, typ, för jag bara pinna på liksom upp mot toppen. Han bara, Britta, hon har verkligen summit fever. Ah. Och det kallar man det för. Man måste upp på topp.
Men du får inte gå upp för Mount Everest.
Aldrig i livet.
Nej,
men inte sådana att det här är sinnessjuka. Och jag har sån otrolig respekt för laviner. Så att jag kommer, nej. Och jag har också läst tillräckligt om Mount Everest och såna här typ John Krakauer och vad heter de? Alltså, vad heter försten som var upp? Ja, sitt samman. Ja. Jag vet. Jag har läst alla de där böckerna, så jag vet att jag absolut inte vill. Men det är mer för mig, ja, jag var ganska nyss också uppe på hästryggen uppe i Vemdalen.
Ja, du såg en något klipp. Ja. Det var ju så häftigt.
Ja, men jag kan absolut rekommendera alla att åka till Trumvallen. Det är liksom, då får man rida häst, alltså typ fjällvandring med häst. Och det är också så här, men det kanske mer, alltså du vet, det är så här, känner jag Gud, Fader allsmäktig, det kanske är mer att jag får, att det liksom slår an någonting i mig som att så här, det här älskar jag att göra, och vad härligt att jag ordnat för mig själv så att jag kan göra det här.
Jag tror att det är, så som jag tänker då, är att du kommer i kontakt med dig själv, ditt sanna jag liksom, din innersta essens.
Kicktorsk.
Ja. Nej, men själen. Jag tänker att alla de där gångerna när vi kommer liksom i njutning och känner liksom att wow, då är vi ju så nära oss själva och källan, den här energin, källan som jag tänker att vi kommer ifrån.
Ja, och det finns ju också någonting hos mig som är väldigt så här, jag håller ju på ganska mycket med, vilket jag tror att många kvinnor gör, att man gör grejer för att andra ska ha det bra. Och det kan ju låta väldigt självgott. Men du fattar, alltså just det där att man liksom, inte vet jag, alltifrån liksom grejer med barnen eller att man fixar presenter till släktingar eller så här, du vet, hur gör vi världens mysigaste julafton och så vidare. Och då är det där med att vara på en topp, det handlar ju liksom bara om mig själv. Alltså det är väl en av få grejer som jag verkligen, det är någonting som gör mig glad. Det är också så här, lite lagom, alltså det är ju också så här kul, alltså roligt, det är adrenalinigt och liksom pirr i magen och så vidare, och det är faktiskt, det handlar bara om mig. Så det är väl kanske också någon, och då, ja, det är väl då ego på den.
Men är det fel?
Är ja, fast det jag så
vet,
fel?
Jag vet inte om det är ego.
Nej, okej. Okay.
Nej, men jag vet inte, är det så fel att det handlar om att du är lycklig och mår bra?
Nej, alltså jag menar det. Jag tror också att jag historiskt har varit lite dålig på att ordna för mig själv. Kanske, alltså liksom, jag kan ordna för mig själv om det är såhär, okej, har barnen det bra? Har min man det bra? Är det liksom något djur som behöver? Och sen kommer jag. Och det är ju inte alltid bra. Alltså det låter ju så himla fint när man säger det så. Men det är ju, det att vara självutplånande är ju jättedåligt. Det är så roligt. Även för dem runt omkring en.
Ja, det är så roligt. Exakt nästan så där pratar, har jag med i mitt sommarprat.
Är det sant?
Ja, men just det här med att om vi dessutom kan utplåna oss själva fullständigt, då är vi en riktigt fin människa.
Ja.
Men det är ju så viktigt. Det står ju också i Bibeln. Jag kommer till en massa bibelreferat hela tiden här. Eller citat. Att vi ska älska andra så som vi älskar oss själva.
Mm.
Så man ska ju älska sig själv.
Precis. Det viktiga i det är inte att vi ska älska de andra. Att det börjar i en själv egentligen.
Ja. Men det för där, då blir man ju, om du nu är på den här uppe på det här fjällandskapet på en hästrygg och mår så där bra, då får du ju med dig en kraft som du kan dela med dig av till din familj.
Precis.
Och till dina djur. Men om du sitter hemma och mår dåligt och inte vill gå upp ur sängen på morgonen och du känner dig värdelös och har fastnat i liksom någonting där du mår riktigt dåligt, då har du ju en helt annan energi med dig till din familj och till dem som du älskar.
Mm.
Så du ser ju skillnaden här.
Och det blir ju tydligt också, återigen det där med att man har barn och får den där spegeln på sig själv också. För jag tror precis... som, vänta, du var inne på någonting, vad var det du sa om att man, ja precis, att man är, det där med att om man helt utplånar sig själv, att det är liksom det finaste en människa, en kvinna, ärligt talat, kan göra. Det, ska jag lära min dotter det? Vill jag lära henne? Nej, alltså jag menar det där med självutplåningen, ska jag lära henne? Alltså precis, om jag vill att hon ska komma någon vart med sina egna drivkrafter, sina egna behov, sina egna drömmar. Ska jag då lära henne, och det gör jag ju genom att visa henne bäst, som vi alla vet. Är det då, vill jag då att hon ska se en människa som bara helt totalt liksom inte gör någonting för sig själv?
Nej.
Och apropå det där igen då, syrgasmasken på sig själv, så att man kan hjälpa någon annan. Det är ju... Jag vill ju gärna visa henne att hon kan ta för sig av allt
njuta
möjligt.
Av livet.
Och njuta, precis.
Och njuta av sig själv som den hon är. Vi måste ju vara de förebilderna, tänker jag. Inte bara för våra barn, utan även för våra medmänniskor. Att vi njuter av livet. Du utstrålar ju någonting mycket, mycket vackrare om du känner att du är den där kärlekskraften till dig själv. För då är det ju det du utstrålar, än att du går runt och liksom mår dåligt och har självömkan och bara pratar om dina problem och så vidare.
Ja, men prata om mina problem, tror jag. Alltså jag vet att du inte menar att jag gör det, men jag tror att det är lättare att liksom hålla på och kanske att inte ta den där platsen, att typ inte. Men alltså den där bitterheten finns ju ändå, även om man inte vältrar sig i det dåliga. Utan den kommer ju liksom, på något sätt kommer den att komma ut.
Ja, den kommer ju ut i mig också. Jag går ju inte runt bara och är salig och tacksam hela tiden.
Nej.
Jag kan ju prata om, åh gud vad mycket jobb jag har nu. Jag är så trött, jag bara... Ja. Du vet, det finns ju massor med saker som kommer ut i mig som kanske inte är den bästa energin. Men det måste du ju också få göra emellanåt.
Man måste väl få säga att man är lite trött.
Ja. Bara man har den här grundtanken, att man fattar fatta det här med energi. Att man bara har det någonstans i bakhuvudet och fatta vad det handlar om.
Ja.
Så kommer man ju tillbaka till det hela tiden. Ja. Och det blir lättare att leva, tänker jag.
Jag tror framförallt det. Alltså att det blir roligare, ja, att leva. Och sen kan jag och min man pratade om det här. Eller det var faktiskt han som tog upp det. Att det, är så här, han, det hade som slagit honom att han är så väldigt fri i sitt liv.
Mm.
Alltså om vi som sitter här och liksom generellt kanske i typ Stockholm. Mm. Eller i, typ, i alla fall den värld vi lever och verkar i.
Mm.
Man är liksom ganska fri. Och kan ordna för sig själv så där att man får åka iväg och sitta på en hästrygg och sitta på ett fjäll. Jag har råd med det. Jag kan alltså både råd i pengar och i tid och så vidare. Det är liksom på något sätt så är det ju och lite grann pissa på livet. Att, eller liksom när man nu har de här förutsättningarna.
Mm.
Att det inte bara ta det för sig av det.
Exakt. Att det finns ju de i vissa länder som inte ens kan leva ut överhuvudtaget någonting. Inte alls vara sig själva. Med risk för att då kanske man blir dödad.
Ja, exakt.
Så att vi har ju så mycket att vara tacksamma över. Så att vi ska ju verkligen passa på att njuta av våra liv så mycket vi bara kan.
Och jag tror att det är lättare om man har sett. För jag har ju också varit, jag var ju med UNICEF i Mauritanien.
Mm-hmm.
En vända tillsammans med Eva Röse.
Mm.
Och alltså du vet, om man har träffat människor, och sen har jag också varit på Lesbos i flyktingläger och sådär, med en fantastisk kvinna som heter Eva, som verkligen alltså bara kavlar upp ärmarna och hjälper människor hela tiden. Och, och då är det ju som, det är så, när man har sett det där och träffat människor som inte ens kan ge sina barn mat och så vidare, det är ganska lätt faktiskt. Jag tror att jag är otroligt bra på att känna så här, tacksamhet i typ i det lilla också. Ja. Jag behöver liksom inte sitta på någon himla, alltså det låter ju otroligt privilegierat, men alltså jag behöver ju inte det. Alltså särskilt när man då ställer det, man behöver inte hålla på och jämföra heller, men jag menar om man kan få liksom kontakt med att hur det skulle vara att inte kunna ge sina barn mat, då är det lite lättare att känna någon slags bara, ja, men typ det där. Tack till Moder Jord för att vi liksom inte bor i en öken.
Men ja, att känna tacksamhet i det lilla, det är ju jättebra att du har hittat det. För att jag tror att det är så viktigt att vi har fokus på det. De här gråa dagarna, för de är ju rätt många. De här rätt tunga gråa dagarna i mörka.
Ja.
Och hitta, liksom eftersöka det man är tacksam över då i den stunden, gör ju att det blir lite lättare.
Ja, och sen lite lagom arg. Så att man skapar förändring också.
Precis. Ja, för det är ju du noga med.
Ja.
Alltså jag menar, du använder ju din plattform för att du verkligen vill höja rösten.
Ja.
Men du gör ju det. Vad känner du att du kommer från för kraft där? För du kommer ju från ett högre syfte. Du vill ju förändra för andra människor.
Ja, men alltså precis. Det är väl ett högre syfte att...
Du vill ha förändring till det bättre för andra. Du är inte ute efter någon hämnd för dig själv. Utan du vill ha en förändring till det bättre för många.
Ja, precis. Nej, det handlar ju inte om hämnd. Alltså, men jag tycker nog att ilska är en ganska kul drivkraft.
Ja, men
alltså, just när man
det,
känner så här frustration när, och liksom över men, att precis. Hur fan ska det vara på det här viset.
Ja, men då kommer ju, det är det jag menar. Då har du ju ett högre syfte med din ilska. Du vill ju sätta ner foten för att någonting ska förändras.
Jo, men sen, alltså hämnd, det är ju, om man tänker så här med till exempel förlossning, som jag ju vidrörde, som jag ändå tycker är ett ständigt aktuellt ämne.
Mm.
Det är ju, jag hade ju liksom en ganska dålig andra förlossning just på grund av hur förlossningsvården funkar. Men sen så i situationen så gör ju jag ändå typ det bästa jag kan av, alltså det är ju inte så att jag typ liksom sitter där och är förbannad och ledsen och sådär, utan jag bara, ja, men det gick ju bra. Och för mig tror jag att det kan vara liksom, ibland kan det vara lite dåligt att jag är så, det är så jävla positiv. Alltså att jag är så bra på att hitta tacksamheten. För att såhär, ja, men det, alltså typ, du vet, jag fick inga såhär enorma förlossningsskador eller såhär, ja, det var ju över ganska snabbt eller såhär, ja, jag fick ju ett rum till slut, jag trodde först att jag skulle föda på parkeringen, men de kunde ju klämma in mig såhär, så först, jag är nog ganska, det är liksom ett tvegat svärd där på något sätt, för att jag är ganska bra att vara i att välja den liksom fina sidan och se på det. Och sen, det tog mig säkert ett år att fatta att, vänta nu, det där var liksom inte okej. Mm. Och sen har ju inte, alltså, sen gäller det ju också vad man riktar den här ilskan, för att det är ju inte mot de barnmorskor som jobbade då, för de gör ju det bästa de kan utanför helt omöjliga förutsättningar. Så att det är ju också det, alltså på något sätt så här, om man, det där med förlåtelse och så vidare, det kan ju liksom komma i det där också, att det handlar ju liksom inte om de som är på golvet och som säkert får möta jättemycket skit. Och fattar du bara att svara i telefon och säga så här, vet du vad, jag kan inte ta emot dig nu, jag hör att du har verkar, men det är fullt, du får åka till Uppsala. Fattar du vad, apropå då, på samma sätt som att stå i slakteriet, okej, det är inte exakt samma, men det är typ lite, alltså just att behöva göra det jobbet, det måste ju vara hemskt. Så att den ilskan riktar jag ju då hellre mot liksom politikerna. Mm.
Ja, och där nådde du ju fram också med det. Men jag tycker inte att det var fel.
Förändring finns ju tyvärr inte fortfarande.
Men du har ju ändå belyst problemet. Och det är ju viktigt. Och att du var tacksam i stunden och tittade efter det du var tacksam över. Det tycker jag ändå var ju bra gentemot dig själv.
Ja, det är väl någon slags självbevarelsedrift.
Ja, för hur hade du mått om du hade legat där och varit arg? Och då hade ju, det hade varit tuffare liksom. Så att det var väl inte fel. Nej. Att du hittade tacksamhet. Men du gjorde ju någonting utav det sen. Mm. Och du fortsätter ju göra någonting utav saker.
Mm. Men det. Alltså just med det där så är ju frågan. När ska det bli annorlunda?
Nu kommer det att bli samma problem igen, såg jag på nyheterna idag. För att nu kommer det födas en massa barn.
Ja, det är redan. Ja. Alltså det är hemskt.
Ja, så att det är ju konstigt att det är så i Sverige. Jag menar, jag har ju rest ute i världen där med... Då föder ju människor, alltså mammor, barnen i sina hem utan med hjälp av någon granne liksom.
Som typ vars enda erfarenhet är, jag har gjort det själv. Har någon känsla för vad som kommer hända. Ja.
Mm. Men vad tänker du Britta är syftet med ditt liv?
Du, det hoppas jag att det finns en. Nej, men det är väl att göra så mycket jag kan som är meningsfullt. Meningen med livet kan ju liksom vara både, alltså det kan vara som både en inre frid och att känna att man faktiskt har åstadkommit, alltså gjort någonting, kavlat upp ärmarna och kanske flyttat någons tanke eller samlat in pengar till någon som behöver det, eller liksom hjälpt någon som bad om det och så vidare. Alltså att det är liksom, jag tror att jag behöver både action och liksom ro inuti.
Bra! Tusen tack, Britta Zackari, för att du var gäst i Så in i själen. Jag tyckte det var så häftigt vad det här samtalet tog så många olika vägar.
Ja.
Jag är jätteglad att du kom hit. Jag hoppas vi ses snart igen.
Tusen tack för ett fint samtal.
Spännande samtal det blev för mig att sitta med Britta Zackari och plötsligt hamna någonstans där jag absolut inte trodde att vi skulle hamna. Jag hade förberett en del frågor och läst lite om henne och sådär. Och så plötsligt pratade vi om energier och universum och liv där ute och allt möjligt häftigt. Och jag bara satt här och bara, wow, vad intressant det är när man ibland inte vet vad ett samtal ska ta vägen. Och så bara öppnar man upp för alla möjligheter som finns där ute. Jag tyckte det var oerhört intressant att sitta och prata med Britta om olika typer av energier och vad det är för någonting. Spännande. Det blev inte alls ett sånt samtal som jag hade tänkt mig. Men visst är väl det häftigt med livet också? Kära lyssnare, att vi vet inte alltid vart livet tar oss eller vart ett samtal ska föra oss. Och plötsligt så blev det något annat än vad vi hade tänkt. Och det är också vackert och härligt. Jag hoppas att ni har haft en trevlig lyssning och jag hoppas att ni mår bra. Stor kram och tack för att ni har lyssnat på Så in i själen. Thank you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.